Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Jag sitter här på Palmhuset i Göteborg och det är som ett växthus så det är jättevarmt, men det ska nog gå bra ändå. Och jag sitter här med en konstnär så jag känner att vi har nästan samma själ här nu. Och vi är också hälsoinspiratörer båda två. Hon är mycket för hälsosam kost och går till och med en utbildning just nu som hälso- och kostcoach. Och hon håller också på lite med mindfulness och fasta och sånt. Så det känns som vi skulle kunna prata i flera timmar, men det ska vi inte göra. Men det känns som vi har mycket kul framför oss. Och denna konstnär heter Tina Halldorsson. Välkommen till podden.
Tack, det ska bli spännande att vara med. Det är min första gången som jag är med i en podd.
Ja, okej. Okay. Ja. Det känns som du har jättemycket saker som jag vill prata med dig om. Och vi har många såna här gemensamma punkter ser jag här med mindfulness och fasta och massa andra spännande saker.
Mm, kul.
Men för att börja någonstans då, vem är du?
Ja, jag är konstnär. Jag målar och mest, men jobbar även en del i textil och så. Och just nu så läser jag på Paleo-institutet i Stockholm till kost- och hälsocoach. Jag lagar mycket mat med mycket färg och skriver recept och delar på både Instagram och blogg. Och jag bor i Utby och jag har 3 söner där som är 17, 19 och 21 och bor med min man som också är konstnär.
Just. Vi kommer i slutet här och kommer tillbaka till sociala medier, men jag måste redan nu säga att jag reagerade på ditt Instagramkonto och det ska du få berätta kanske lite mer om sen hur det där föddes, men det är helt fantastiskt. Mm. Du har ju, som många av oss andra hälsointresserade också, gått igenom en hälsoresa, gissar jag. Så hur började ditt hälsointresse?
Alltså mitt hälsointresse började väl med ohälsa, precis som för många andra. Och första gången var väl för lite över 15 år sedan. Jag har fått 3 barn väldigt tätt. Och på grund av stor sömnbrist och grejer så fick jag väl någon form av depression. Sen var den kanske berodde på om den beror på hormonell omställning eller inte efter det vet jag inte. Så att jag var sjukskriven då för utbrändhet och började då gå i KBT och prova på lite mindfulness. Men så har väl till och från under många år ibland varit lite mer eller mindre utbränd eftersom jag gillar att göra väldigt mycket saker, så blir det lite för mycket ibland. Men egentligen min andra stora hälsoresa som jag har gjort, det var för 2 år sedan som jag började lägga om kosten mer. För innan har jag mer jobbat med meditation och tanke. Som jag började med kost och mer med träningen. Där kom väl det intresset till.
Mm. Då kan vi göra så att vi går in på det här med kost. Jag ser när jag läser på din hemsida att du verkligen är intresserad för kost och olika typer av kost. Hur äter du idag?
Idag äter jag ganska så strikt LCHF, men åt paleohållet. Alltså jag äter inte så mycket mjölkprodukter. Jag använder väl smör och mycket ovanjord. Gröna grönsaker, ja. Det är väl det som jag baserar kosten på.
Precis. Har du något favoritrecept? Jag vet ju att du har recept. Är det på Instagram också du har recept?
Ja.
Gissar jag,
ja.
Eftersom det är så mycket maträtter.
Jag måste återkoppla lite kort tillbaka i tiden först. Ja, jag ändrade ju min kost för 2 år sedan. Mm. På grund av att jag tog ett sånt här VR-labsprov och upptäckte att jag har lite underfunktion i min sköldkörtel. Och jag har ju sökt för truttigt i så många år. Och tänkte att nej, nu behöver jag ändra min kost. Och jag kanske hade en övervikt på 20 kilo då också. Mm. Så då började jag använda herr eller fru Google. Mm. Och letade runt väldigt mycket. Okay. och kom väl fram till att jag skulle skippa pasta, ris och potatis. Okay. Och på den tiden åt ju inte jag kött, så jag åt bara fisk. Så jag åt ju kanske en del sånt, men jag åt ju mycket grönsaker och så. Mm. Och i den vevan så lyssnade jag på Matrevolutionen av Kostdoktorn, Hormonbibeln av Martina Johansson och Ät och lev paleo av Jonas Bergqvist. Och blev väl då inspirerad att lägga om kosten mot paleokost. Ja,
och då utesluter man mejerivaror?
Ja, och säd.
Och säd, ja, just det, gluten och så. Ja. Mm.
Men jag åt väl fortfarande då frukt och bär och sånt. Mm. Och gjorde äpplepajer och så. Precis. Fast jag gjorde det med dadlar och sådana saker.
Ja, just det. Jag tror att det står keto på den hemsida också. Ja. Är det något du har varit inne på också? Ja. Ska vi säga att det är en striktare form av LCHF? Att man äter ännu mindre kolhydrat.
Ja, och man äter väl också mindre protein och mycket mer fett, skulle jag väl säga.
Precis. Hur upplevde du det?
Det... Alltså både och. Jag fick väl, som man säger, lite sån här keto-omställningsbesvär i början. Även om jag, innan jag började, ätit ganska strikt LCHF. Ja, mellanstrikt kanske man ska kalla det för. Precis. Så, men det var ovant också att äta så väldigt mycket fett, tycker jag. Ja. Som man skulle göra. Precis. Så jag åt nog det i 2,5 månader. Mm. Nu i juli, augusti och halva september. Mm. Sen har jag lagt till kanske lite bär och nötter nu. Men jag äter fortfarande ganska strikt. Men inte, jag är nog inte i keto längre.
Nej. Precis. Du som då har provat de här olika. Vad känner du att det egentligen spelar någon roll? Eller ska man, hur tänker du kring det? De här olika. Det är ju inte jätteskillnad på dem, men... Men hur tänker du kring de här olika modellerna?
Jag tänker ju att det beror ju helt och hållet på vad du vill och vad du har för hälsa och vad du vill uppnå med din kost. Precis. Och vad du vill ändra i ditt liv. Mm. Men alltså en vanlig paleokost, fast utan kött och med bönor, eftersom jag inte åt kött förut, så gick ju både jag och min man ner 20 kilo.
Ja.
Och då åt vi fortfarande både frukt och bär och sånt. Ja. Så att det blev en väldig förändring i vårat liv.
Ja, precis. Jag är ju också låg kolhydratare sen 3 år tillbaka. Men det sista halvåret kanske så har jag börjat att fundera lite grann kring det här med de här olika modellerna. En carnivore till exempel är ju en populär. Då äter man i princip bara från köttriket eller djurriket. Mm. Och å andra sidan så har man veganer som då är på växtsidan.
Mm.
Men så tänker jag så här, och det kan ju ibland upplevas i diskussionsgrupper och så här, att det är krig är det väl kanske inte, men man diskuterar då vilken som är bäst. Men det sista så jag tänkt så här, att alla vi som äter någon form av sån, alltså att vi tänker på vad vi äter eller äter någon form av diet. Jag gillar inte riktigt ordet diet. Även om det på grekiska betyder livsstil har jag ju upptäckt. Så är det egentligen ett fantastiskt ord. Men vi som äter någon form av diet är ju ofta väldigt medvetna om vad vi äter. Så det känns som att det spelar egentligen ingen roll. Hittar du en diet då i vilken ände av det här spektrat det ens är, så har du ändå valt bort, tror jag, det som är viktigast att välja bort. Och det är ju kallar det skräpmaten.
Ja.
Alltså socker och som du var inne på själv med pasta som jag ser som tomma kalorier. Liksom, väldigt näringsfattigt. Så jag har börjat att bli mer sån att det viktigaste är att vi tänker på vad vi stoppar i oss. Att det är ren och naturlig mat.
Mm.
Oavsett och sen om basen är kött eller grönsaker så att vi skippar skräpet. Liksom.
Mm, det håller jag med.
Är det något du kan...
Ja, absolut. Där håller jag med dig helt. Jag känner att äta mat som är så ren som möjligt. Att äta mat utan innehållsförteckning som inte har gått genom en maskin. Precis. Egentligen så tycker jag att det är väldigt enkelt då. Om man äter det så helt som möjligt.
Ja, just det.
Och så oförpackat som möjligt.
Mm. Skippa processad mat, ja.
Ja.
Det passar bra, för jag tror jag har... la ut ett Instagram-inlägg idag som handlade lite grann om det här med att skippa mat med långa innehållsförteckningar.
Mm. Och där kan man ju tillägga att även innan så har jag ju ätit pasta och ris. Men jag har ju inte ätit. Jag har lagat ändå väldigt mycket mat innan och bakat själv och såg mig själv som jag åt nyttigt faktiskt. Men nu med mina nya ögon som jag har idag så kan jag ju se att jag ätit mat med för mycket kolhydrater i. Och också upptäcker att jag är väldigt känslig för det. Jag kan ju se att jag har varit väldigt sugen på kakor och på choklad och sånt. Även om jag har valt kanske baka egna kakor och tänkt att det här är nyttigare, så kan jag se idag att jag har ätit för mycket kolhydrater.
Precis. Ja, för det här med hälsosamt. Jag tror det var Ann Fernholm som hade, hon löpt något exempel liksom, och det var juice då, och så var det väl någon frukt och så var det lite fruktyoghurt och så här. Och man kan ju tycka då att, alltså, gemene man kanske tycker att det här känns ju jättenyttigt. Så börjar man titta hur mycket socker egentligen det är och snabba kolhydrater, så är det hur mycket som helst. Så att det är inte helt enkelt heller att säga då vad som, om man inte har fördjupat sig i det, vad som är nyttigt och vad som inte är nyttigt. Eller vad som är mycket socker i.
Nej, jag försöker ju tänka på det ibland då, att jag själv också tyckte att jag åt nyttigt innan jag ändrade min kost.
Ja. Idag äter du kött också.
Ja, det har jag ju, kanske jag slutade kanske äta kött för 16 år sedan. För att jag köper ju, för det första köper jag bara ekologisk mat och grejer. Men jag kände mer och mer att jag ville inte äta kött.
Nej.
Så att jag slutade, men jag har ätit fisk.
Mm.
Men nu då när jag har läst lite om kost och hälsa och allting, så förstår jag att enligt det jag nu tror är bra för oss människor så är det bra att äta kött.
Ja,
att kroppen behöver det.
Mm.
Och eftersom jag då har haft ohälsa, så kände jag att men då får jag väl prova och se om det är en pusselbit till att jag ska må bättre.
Ja.
Så i november förra året så började jag äta kött.
Ja.
Och det var jättegott.
Efter 15 typ år. Ja.
Och jag kan säga att jag vill äta kött hela tiden.
Uppdämt behov.
Ja, så att jag har sån cravings nästan. Och jag känner att jag har fått mycket bättre hälsa.
Ja,
jag känner mig mycket piggare och starkare faktiskt.
Det är det allra viktigaste av allt, att man provar sig fram och känner vad som funkar.
Ja.
Jag vet att du nämner gräsbetat kött. Är det lätt att få tag i det här i Göteborg? Jag tycker hemma är det lite svårt att få tag i gräsbetat kött.
Mm. Det är inte på vanliga ICA-affärer. Men vissa ICA-affärer här i Göteborg, som ICA Maximundasvägen har ju. Och annars handlar jag mycket på Fram, som ligger i Haga i Göteborg, som har ekologisk mat. Kött från gröna gårdar. Men det går ju också att beställa hem lådor.
Precis. Det finns uppe i norra Bohuslän också, tror jag, gröna gårdar.
Mycket gott kött.
Mm.
Lite beroendeframkallande.
Okej, min son har handlat där och har också, är väldigt positivt i det.
Ja.
Mm.
Och det är, jag tänkte bara flika in en sak med gräsbetat kött. Varför jag väljer det och ekologiskt kött, det är ju då för att jag vill ju, precis som jag vill äta så naturligt som möjligt, så vill ju jag att djuren också ska få leva och äta så naturligt som möjligt.
Ja, precis.
Och deras kött blir ju också mycket bättre när de får äta gräsbetat. Precis. Att de har mer omega 3 än omega 6 också.
Precis.
Så att
i förlängningen blir ju det som kommer i oss, det de äter. Ja. Så att det är jätteviktigt såklart att inte de får en massa antibiotika och dåligt foder. En annan sak inom kosten som är riktigt i ropet nu, det är ju det här med inflammation. Att det tros vara grunden i väldigt mycket av vår ohälsa och våra sjukdomar. Jag för mig att du nämner antiinflammatorisk kost och så, och kanske livsstil på din hälsa, på din hemsida. Vad är antiinflammatorisk mat och livsstil, men framförallt mat för dig?
För mig handlar det ju både att äta det här, på det här naturliga sättet som jag säger, att äta oprocessade råvaror och äta både kött och fisk där de har fått leva så naturligt som möjligt, men också att tillsätta olika kryddor och så för att hjälpa till, som gurkmeja, ingefära, vitlök och alla de jättegoda kryddorna till maten. Men sen handlade det ju mycket om stress och sånt också. Det här med antiinflammatorisk både kost och livsstil. Mm. Och varför jag också har varit extra intresserad av det. För att jag råkade ut för en sån här frozen shoulder, inflammation i axeln. Så att då inser man att man kanske har lite inflammationer utan att man vet om det också. Mm.
Dricker du guldmjölk?
Ja, till och från. Men använder det kanske hellre i mat. Ja. Mycket indisk mat lagar jag.
Ja, spännande. En annan gemensam punkt vi har är det här med fasta. Och om inte jag minns helt fel så började egentligen din blogg till och med kring det här med fasta.
Ja,
stämmer det?
Det stämmer. Jag och min
mamma... Instagram, sa om jag sa något annat. Instagram-konto.
Ja. Det stämmer, för att på grund av att jag hade inflammation i min axel och väldigt ont och har läst så mycket att fasta läker kroppen, så tänkte jag att då gör jag och min man ville vara med 10 dagars vattenfasta skulle vi göra.
Det var inte dåligt.
Och då har vi juicefastat med gröna juicer några gånger innan, men vi hade aldrig vattenfastat. Men vi hade läst på, vi peppade oss med att titta mängder med video på kostdoktorn och andra ställen, så att vi bara var positivt inställda och visste vad bra det skulle göra med vår hälsa.
Ja.
Och då ville jag dokumentera det, så då startade vi ett Instagramkonto. Ja, så vi drack vatten, sen gjorde vi då, vi drack ju lite te, för vi gjorde på ingefära och kryddor och sånt, liksom egna te, men ingenting annat än det då. Och då blev det, nu minns jag inte riktigt, blev det 6 dagar vattenfasta.
Ja.
Och sen 3 dagar med gröna juicer, för jag var väldigt matt efter 6 dagar. Så 9 dagar blev det totalt.
Det är superbra. Ja, det är otroligt imponerande. Jag gjorde ju själv 5 dagar för några veckor sedan för första gången i mitt liv. Det gick också i sig väldigt bra, men 10 dagar är ju imponerande.
Men jag tyckte ändå, det var väl de första dagarna, tycker du inte, som var jobbigast?
Det skumma är att jag inte kände det jobbigt någon gång. Och det var ju långt ifrån vad jag hade väntat mig. Men det kanske, jag har ju 24 timmars fastat en gång i veckan i flera år. Och också kört, ja, hoppat över frukosten då, så det är en slags 16-8 fasta varje dygn. Så jag tror att det var tack vare det och att jag äter väldigt lite snabba kolhydrater och socker. Skulle man äta det och börja fasta, så tror jag inte man hade klarat sig särskilt länge.
Nej.
Men jag hade också hört mycket så här, det är andra dagen och det är tredje dagen och det är fjärde dagen. Jag kände aldrig någonting och jag vet inte riktigt vad det berodde på, men det är min teori.
Jag tror precis som du säger, om man äter ganska strikt låg kolhydratskost så blir ju inte omställningen så stor, för att kroppen går in och drivs av ketoner och ditt fett och den är van vid det, den har väl lärt sig det.
Både fysiskt och mentalt tror jag att jag var lite beredd på det liksom och kände ingenting. Men det jag var lite nyfiken på, dina första Instagram-bilder där då har det alltså varit ett glas vatten, det låter ju spännande.
Nej, jag tror det var två kallt yogi-te var det. Bara på ett bord utan dekoration, tror jag.
Ja,
okay. Sen på 10:e dagen när jag skulle börja fota lite mat, lite sallad, så ställde jag en fin turkos tallrik på trappan. Nästa dag likadant. Sen kände jag att jag vill nog ha någon duk eller någon färg under. Och då tittar jag ner på min klänning och ser att jag har en gul, jättefin klänning med mönster på. Så tänkte jag, men den blir fin. Så jag tog av mig klänningen och stod i BH-trosor på trappan ute och la den under. Och kände bara, wow, vilken färg. Eftersom jag är konstnär och målar.
Ja, precis.
Och på grund av min axel så hade jag inte målat så mycket. Så det blev en riktig sån färgboost. Mm. Och kände bara, wow. Och sen så föddes... Mitt matkonto kan man väl säga.
Ja, precis.
Där, i det ögonblicket.
Det är jättefint. Tillbaka till fastan då. Vad fick du för erfarenhet av det med 9 dagars fasta? Kommer du ihåg känslan direkt efteråt? Mer än att det var gott att äta.
Det var gott att äta. Nej, men jag kände väl att det var ju inte så jobbigt eller farligt som jag trodde. Att vara utan mat. Sen kan jag inte säga att jag blev hög av det heller. Nej, eller jag kände att det här vill jag hålla på med. Jag är inte inne där att jag vill göra 10 dagar igen. Nej. Ännu är jag inte.
Jag läser ju en del, eller läste på inför min egen fasta. Och det sägs ju att en 5-dagars fasta 2 gånger om året kan vara att rekommendera. Just för att reparera de dåliga cellerna i kroppen.
Mm.
Så att det kanske man skulle kunna stå ut med en gång i halvåret, 5 dagar.
Jo, absolut. Jag är ju väldigt sugen av den anledningen.
Mm.
För att reparera kroppen. För att du och jag träffades ju på LCHF-eventet i
Säffle.
I Säffle nu, när du föreläste. Mm. Och det var ju några läkare som föreläste om cancer.
Precis.
Och fastans effekter och lågkolhydratskosteffekter på det.
Ja, just det.
Och jag själv har ju, för 9 år sedan så hade jag ju bröstcancer.
Just det.
Och då pratade jag ju efter föreläsningen med Jan Hammarlund om detta. Och då sa han att du som har haft cancer en gång, du vet att risken för dig att få den igen är ju större.
Det är så, ja.
Ja. Och det är klart att med det den kunskapen jag har lärt mig idag och lärde mig ännu mer på de föreläsningarna där, så inser jag ju att det hade varit bra för mig att fasta.
Ja.
Samtidigt så har jag lite stressproblematik, alltså grundstressnivå, då är ju inte alltid kanske fasta.
Nej, det är en stress i kroppen.
Ja. Så att jag känner att det kanske man får välja ett tillfälle när man ska göra det och inte bara göra det slaviskt för att man ska göra det. Men jag kommer fasta igen.
Mm. Just. Du kör ingen sån här att du hoppar över frukost och sånt, utan du har ingen sån dygnsfasta?
Jag har försökt. Det är nämligen så att det första jag tänker på när jag vaknar på morgonen, det är frukost.
Då är det svårt att hoppa över.
Det är mitt. Jag älskar frukost.
Då ska man inte hoppa över den.
Jag har försökt däremot att köra 16, 8 och äta 9, 1 och 5.
Mm.
Det kan funka.
Ja.
Så det har jag kört lite i perioder.
Vad sa du det andra var?
Nej, men det är alltså 16, 8. Ja, men att du äter 9, 1 och 5 då.
Ja, okej. Okay. Så att du äter mellan 9 och 5 på dagen. Mm. Jag läste faktiskt en intressant engelsk läkare, han heter Rangan Chatterjee. Han skriver till och med att du begränsar du matintaget till 12 timmar, så har till och med det en väldigt positiv effekt på kroppen. Och det tycker man ju, 12 timmar, det är ju ingenting. Alltså frukost 7 och sista målet klockan 7 på kvällen. Så till och med det är viktigt liksom. Och det är egentligen bara att hoppa över kvällsmaten.
Mm.
Så det låter ju inte så svårt till och med för vem som helst som inte har gjort det förut. Till och med.
Nej, men det tror jag absolut, det du säger 12 timmar. Och sen också tror jag på det här att inte äta för många gånger per dag, utan kanske äta 3 gånger. Och äter du rätt mat så får du inte sådana dippar, utan då behöver du nästan ingen mellanmål.
Nej. Du var inne på det här med cancer. Ska vi kolla lite med det också?
Ja, visst.
Det är några år sedan.
Ja, det är 9 år sedan jag fick bröstcancer.
Ja, och du fick gå igenom behandlingarna och alltihop.
Ja, jag hade 2 knölar i mitt vänstra bröst som jag faktiskt upptäckte på grund av färg.
Mm-hmm.
Jag var 39 år. Och stod en sommardag och tog på mig en röd BH som jag hade. Som egentligen var för liten för det ena bröstet. För det ena bröstet har nog alltid varit lite större. Och innan mens, när brösten har svullnat lite, så har jag inte kunnat ha den.
Mm.
Så jag står där och solen skiner och jag tittar ner och så tänker jag. Ja, men nu kan jag inte ha min fina röda BH på mig. Men så tänker man, det är inte innan mens. Så av en slump lägger jag mig på sängen och känner efter. Och känner en knöl. Och 3 veckor senare så har de opererat bort mitt bröst.
Oj. Vad var din första tanke när du kände knöl?
Jag blev jätterädd, så jag ringde ju dagen efter. Gjorde jag.
Mm.
Så att det är faktiskt en röd BH som egentligen har räddat livet på mig.
Ja, som det kan vara. Det som jag har haft nära och kära som också har gått bort i cancer. Jag har ibland frågat om vad säger läkarna om. Hur rekommenderar du dem att du lever och äter och så? Mm. Fick du några sådana råd?
Nej, jag fick inga råd, men utan fortsatt lev som vanligt. Mm. Däremot så var vi väl, både jag och min man, så blev också lite förfärad. Han var ute och läste och frågade faktiskt om mjölk och socker och sådant. Mm. Men de sa nej, det spelar ingen roll vad du äter eller vad du gör. Och jag får ju också tillägga att när de hade opererat bort min cancer så trodde de inte att jag hade någon cancer kvar. Så att, men för säkerhets skull, för min cancer var väldigt aggressiv, så fick jag genomgå cytostatika, cellgiftbehandling, och också en annan behandling efter det. Okay. Och det var väl inget med den kunskapen jag hade då som jag vågade tacka nej till. Nej. För jag hade ju 3 ganska så små barn då också. Klart. Och kände väl att jag gick på deras linje.
Ja, precis. Men efter 9 år, då räknas du som cancerfri då, stämmer det?
Ja.
Det gör man efter 5?
Eller? Ja, 4 eller 5 år. Men sen finns ju alltid risken för återfall. Ja. Finns ju hos mig. Jag hade ju väldigt farlig cancer, så att den finns ju alltid. Mm. Men jag känner väl ingen... Jag har väl inte genom åren känt så stor rädsla för det. Nej. Men nu när jag lär mig mer och mer om kost och kanske då vad... Vad det är som har orsakat min cancer. Mm. Så kanske jag blir lite mer orolig.
Ja. Ja, samtidigt så är det bra då att man känner till en del sådana saker. Och kan göra vissa åtgärder också. Ja, det, om livsstil.
Ja, det är klart att det motiverar mig mer att leva på mer. Alltså inte äta så mycket kolhydrater. Och kanske hålla ner stressnivån. Och ta hand om hela min hälsa.
Ja, motivationen måste ju öka.
Ja.
Jag har ju själv 2 sorters hudcancer, så att jag känner mig också hyfsat motiverad. Mm.
Men ändrade du din kost när du fick reda på det?
Nej, det var ganska nyligen. Jag blev egentligen hälsointresserad för 5-6 år sedan när jag hade högt blodtryck och de ville börja medicinera mig. Mm. Så det var så min hälsoresa började. Men hudcancern fick jag reda på för kanske 1 år sedan. Mm. Men det har ju inte minskat intresset för hälsa direkt.
Nej.
Tvärtom.
Men jag tror att jag var så himla glad att allting hade att jag hade överlevt och att jag var frisk. Så jag tror att jag bara stoppade undan faktiskt. Mm. Det kanske låter lite naivt, men jag var frisk och nu kunde jag fortsätta livet igen.
Ja, precis. Nej, men det, utan att ha gått igenom något liknande så kan jag förstå känslan liksom, när man har haft många funderingar, gissar jag då, på döden som har gått igenom skallen, så klart att man, det blir nästan eufori på andra sidan liksom, när man går igenom livsglädje. Mm.
Men det var ju också intressant att jag då var 39 år och tänkte att nu kanske jag dör. Mm. Och så kände jag att jag hade levt precis det livet jag hade velat leva och gjort det jag hade gjort. Mm. Det var ingenting jag ångrar att jag inte hade gjort. Det var faktiskt en väldigt fin känsla att känna.
Ja, absolut.
Men som mamma kändes det ju jättejobbigt.
Ja, det är såklart.
Att om man skulle dö.
Ja, det är jobbiga saker. Mm. Men väldigt skönt att det gick bra. Just det. Instagram har vi varit inne på. Mindfulness är också en gemensam punkt vi har. Du har gått några kurser, vet jag.
Ja. Mm. Jag började ju... kanske då för 15 år sedan när barnen var små på grund av stress, lite oro och ångest, sådär, hög stressnivå.
Ja.
Jag har ju ett väldigt kreativt tänkande, har jättemycket idéer och som jag både kan använda av i konsten och när jag lagar mat och recept, men... Mm. De kreativa tankarna och fantasin jag har kan ställa till lite oreda när det gäller oro och ångest också. För att det kan spinna lite iväg.
Precis. Jag känner igen mig så väl. Jag säger ofta till min fru att jag önskar att jag kunde liksom stänga av hjärnan en stund och få lite lugn och ro.
Ja, jag känner igen precis det du säger.
Och jag har också en hög grundstressnivå. Och jag gissar att det hänger ihop också med mitt något förhöjda blodtryck. Mm. Så att vi får vara rädda om oss. Men mindfulness är ju, eftersom jag själv utbildar mig till instruktör, så förstår jag ju mer och mer att det kan vara ett väldigt bra verktyg.
Mm. Och det som du säger, det jag förstod ju det när jag gick ett tag i sån KBT-terapi då när jag var lite deprimerad när barnen var små. Och det var då också jag förstod tankens Alltså makt och lite hur det funkar. Mm. Och det var då jag tänkte att mindfulness är ett verktyg för mig.
Precis.
Men sen är det så att livet snurrar på. Jag tycker att mindfulness funkar på mig om jag tränar det hela tiden. Mm. Som det här med att man bygger muskler på gymmet. Så behöver man träna mindfulnessen, annars försvinner.
Absolut.
Allt försvinner ju inte, men om man ska ha det som ett starkt redskap, om man är väldigt stressad eller det är väldigt mycket, då behöver den vara lite upptränad, mindfulnessmuskeln.
Ja, det är sant. Du hade också berättat, du har varit på något som jag är jättenyfiken på, ett 5-dagars retreat, tystnadsretreat heter det till och med.
Mm.
Hur upplevde du det? Var ni verkligen helt tysta i 5 dagar?
Ja, inte helt, för att vi fick, om vi ville ha samtal var det en gång per dag med läraren.
Okay.
Men annars var vi helt tysta och även helt, alltså att ha blicken lite nedsänkt.
Mm.
Alltså ingen tyst kommunikation heller, där vi skulle möta varandras blickar och bekräfta varandra.
Mm.
Utan helt tyst och inne i dig själv i 5 dagar.
Ja. Hur upplevde du det?
Alltså när jag kom hem därifrån så var jag hög och kände att det här var det bästa jag har gjort på 25 år sedan jag var på målarkurs när jag var 23 år. Det var en jättestark upplevelse.
Mm.
Och jag upptäckte hur mina tankar funkar.
Mm.
Upptäckte jag efter 3 dagar för att det var på något sätt att det är så många lager som behöver stillas.
Mm.
I hjärnan och skala av och skala ner för att komma liksom till någon djupare insikt i hur det står till där uppe.
Ja, och då tar det några dagar.
Ja, jag skulle vilja säga det. Ja. Jag har varit på tyst helgretreat och endagars tystnad innan, men det här tyckte jag var väldigt kraftfullt med 5 dagar.
Ja, det låter jättespännande. Och det var här i Sverige, förstår
du?
Ja, det låter superspännande. Jag måste kolla upp det.
Absolut. Jag rekommenderar en sån inre resa. Och det är, på slutet kan vi ha varit 20, 15 eller 20 osäker.
Mm.
Så delar man lite, sitter i ring och delar lite upplevelsen.
Mm.
Och jag kan ju säga att alla hade ju väldigt, väldigt starka upplevelser.
Mm.
Både kanske att det var ju inte bara liksom enkelt. Liksom jag kunde känna mig ledsen också och jag grät. Men jag tyckte alla delade en väldigt stark upplevelse och positiv upplevelse av att de hade fått ut väldigt mycket av det.
Ja, jättespännande. Du nuddade, tror jag, alldeles nyss vid någonting, det här med livsval och så.
Mm.
Att göra val i livet.
Ja.
Hur har det varit för dig och hur har du tänkt kring det?
Alltså, eftersom jag är konstnär och målar och väldigt gärna vill göra det. Jag ser det som, man kan säga att jag ser det som min själens plånbok.
Mm.
Dock, den konsten jag gör och det sättet jag skapar på, det kanske inte är så lätt att livnära sig ekonomiskt. Så jag har ju också haft deltidsarbete på indiska i butik i många år. Och det har ju också gjort att jag är fri i mitt skapande, att jag behöver inte måla för att sälja eller anpassa mig till något sådant. Men också att jag och min man har också valt att leva väldigt, billigt. Jag ska säga, att vi konsumerar inte så mycket kanske. Vi åker inte på dyra semestrar och sånt, för vi prioriterar mer ledig tid framför lönearbete, kan man väl säga då. Sen jobbar ju vi väldigt mycket också med konsten och så att det kanske inte blir att jag jobbar mindre, men att jag får egen tid att välja vad jag vill göra.
Ja, precis. Låter väldigt klokt.
Ja. Och det gjorde jag väl då när barnen var små, det valet.
Mm.
Och jag var också hemma med dem i 7 år för att jag ville inte att de skulle gå på dagis. Så då levde vi väldigt ekonomiskt snålt, för vi är inte höginkomsttagare liksom från grunden, någon av oss.
Ja.
Men att ha mycket tid att göra det man vill och göra val därutefter.
Ja. Men livet är fullt av val. Och det är bra om de blir så medvetna som möjligt och att man inte går på autopilot liksom, genom livet. Mm, härligt. Rörelse har jag faktiskt skrivit också. Det hänger också ihop med en antiinflammatorisk livsstil och en hälsosam livsstil.
Mm.
Tränar du någonting? Eller är du mer en person som är mer i rörelse normalt sett?
Jag är nog en person som är naturligt mer i rörelse. Mm. Jag har varit väldigt dålig på att träna. Jag har väl gjort försök genom åren, men inte fått med det som någon naturlig livsstil eller så. Mm. Och det förstår jag ju mer och mer hur viktigt även det är att få med det i livet. Så i januari så började jag träna med en PT.
Mm.
Och har under våren tränat. Nu pratar vi inte hård träning. Nu pratar vi om en som tränar lite lätt. Tre dagar i veckan tränar jag.
Ja.
Vi gick igenom olika rörelser och träningspass som jag kunde göra hemma.
Mm.
Men jag har också numera gymkort.
Ja, just det.
Så att jag tränar inte så långa pass. Nej. Jag försöker gå tre dagar i veckan.
Ja. Ja, men då ska jag säga något intressant. För jag såg en undersökning där man hade jämfört två olika grupper av människor. Den ena gruppen satt och jobbade hela dagarna. Mm. Satt stilla och så gick de till gymmet en timme på kvällen.
Mm.
Den andra gruppen gick inte till gymmet en timme på kvällen. Däremot så reste de sig upp ungefär 5 minuter varje timme under dagen.
Mm.
Och de fick bäst hälsoresultat. Det var alltså bättre att vara lite grann i rörelse under dagen än att sitta hela dagen och sen gå till gym och slita som en tok.
Mm.
Det är lite intressant.
Det är jätteintressant.
Ja, nu ska du inte sluta och gå på gym för det. Men
nej,
det,
det ska jag ju inte, för man kan behöva lyfta lite tungt. Den utbildningen jag går nu till kost- och hälsocoach, där har vi ju också räknat på det angående din ämnesomsättning och sånt och gjort jämförelse, precis det du säger.
Mm.
Och det här att vara i rörelse som jag känner när jag målar, jag sitter inte då, utan jag står ju upp och målar på vissa flit eller jag står upp vid ett bord och ritar. Också att den här naturliga rörelsen, att du står upp och rör dig och gör saker, att det har jättestor betydelse för din hälsa.
Ja.
Så man ska inte förringa det som du säger.
Sen tror jag också att det är som du säger att kroppen, det har jag också läst, liksom, att kroppen behöver också ta i, till exempel med tyngder.
Mm.
Och att man också behöver få upp pulsen lite ibland.
Ja.
Så det en blandning är säkert bäst. Men jag har också börjat att kika mycket på saker man kan göra hemma.
Mm.
Så att man inte behöver gå till gymmet om man nu inte tycker det är kul.
Mm.
Så det finns mycket sånt också.
Jo, för det behöver inte ta så lång tid.
Nej.
Säg att du liksom tränar, lyfter, om du inte går till gymmet kan du lyfta lite tungt hemma med lite vikter. Det kan räcka med 15 minuter eller att du hittar olika övningar som du får in och får upp pulsen och... Jag såg att du hade spelat in lite på ditt Instagramkonto, va?
Ja, precis. Det är någonting idag som kallas för HIIT. Alltså ganska högintensivt. Att man kör, det kan vara allt från 15 sekunder upp till en minut. Men att man kör egentligen då stenhårt. Det är ju ganska mentalt tuff träning eftersom man ska köra hjärnet. Men jag kör också en mer normal träning på morgonen. Den tar inte mer än 6 minuter. Jag gissar att det är bättre än ingenting i alla fall. Mm. Där jag kör lite armhävningar, lite sit-ups och lite sån här höftlyft.
För 2 år sedan så under 3 månader så körde vi, jag och min man, hitpass hemma. Ett 6 minuters pass varje morgon.
Ja.
Ända tills jag fick min frozen shoulder.
Ja.
Då kom det av sig lite.
Ja. Hur långa arbetsperioder hade ni och hur lång viloperiod? Minns
Nej, vi körde nog bara 5-6 minuter utan vila.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja,
men att vi bytte övningen varje halvminut.
Ja, precis. Var det. Mm. Mm. Ja, men det ska vara bra och effektivt. Tidseffektivt också. Jag tänkte avslutningsvis fråga dig om du har 3 livsråd kan man väl kalla det. Alltså det behöver inte vara, det kan vara i princip vad som helst och det kan vara saker som du själv har som någon slags guider i livet. Men några livsråd som du kan ge lyssnarna.
Ja, en av dem är att göra något som du brinner för. Gärna något kreativt skulle jag vilja säga. Dansa, sjung eller måla eller... Det behöver inte vara något sånt, men gör någonting där du får utlopp utan, där du utan krav som du gör av lust. Mm. Det kan vara någon annan hobby. Det skulle jag vilja säga igen som är viktig.
Ja, egen tid också inbyggt i det. Ja, jättebra.
Mm. Men sen är det ju det här med mat då, att äta oförpackad mat. Har du ingen ohälsa så kommer du jättelångt genom att bara äta mat utan innehållsförteckning skulle jag vilja säga. Och inte äta socker och fasta och
medvetna val.
Ja.
Ja, jättebra.
Tre val sa du. Mm. Nu knör jag ihop två i en här då. Ja. Det är att man får säga fyra. Men då är det meditation. Att minska din stressnivå.
Mm.
Och att röra dig. Genom att röra dig, eller då minskar du också stressnivån i och för sig. Så att det är väl de bitarna, ja, att få in det.
Superbra.
Det här kreativa någonting och röra dig, meditera och äta oförpackad mat.
Jag låter som alldeles förträffliga livsråd.
Vad bra.
Ja. Ska vi sluta med att du får berätta var man hittar mer om dig? Jag gissar att om inte annat så har vi byggt upp en jättenyfiken skara på ditt Instagram-konto. Vad heter det till att börja med?
Det heter colorfulhealth.se.
Ja.
Och det är ju för att jag älskar färg. Mm. Det har jag glömt att säga. Färg är som mitt lyckopiller, kan man säga.
Mm.
Jag mår väldigt, väldigt bra. Alltså jag blir hög av färg.
Ja.
Så på mitt Instagramkonto där delar jag färgrik mat. Mm. Kommer skriva mer om hälsa och sånt också. Mm. Så jag har mitt Instagramkonto och en blogg. Och Facebook också.
Ja, just det.
colorfulhealth.se.
Ja. Jag kommer att lägga ut alla länkarna i närheten av det här poddavsnittet också.
Mm.
Så att man lätt hittar det. Tusen tack för att du ställde upp.
Det är du som ska, tack.
Så får du ha en lycklig resa framöver.
Ja, det får du också.
Ja.
Tack.
Tack.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.